En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Riksdagsledamoten Katja Nyberg, invald för Sverigedemokraterna, numera politisk vilde, har åtalats för 8 olika brott. 3 fall av ringa narkotikabrott, 1 fall av rattfylleri, 2 narkotikabrott och 2 fall av grov olovlig körning. Och om man tyckte det var spännande så kan man då fortsätta att läsa om de olika bevisen för detta. Hon hade alltså narkotika och alkohol i blodet, använde Transportstyrelsen som grund för att dra in hennes körkort. Själv sa hon att hon körde in i en trafikskylt för att hon väjde för en råtta eller räv. Hennes hårstrån visade prov på kokain, ecstasy och amfetamin. Hon var stissig och glansig i ögonen enligt polisen. Vad säger ni? Är det ett tecken i tiden att hon blånekar allt detta trots att det finns så många bevis?
Ja, det är absolut ett tecken i tiden. Det är ju typiska Trump-fasoner.
Hallå där. Jag ska presentera dig också. Samuel Atlagic från Ledarskriv som är vår praktikant den här månaden på ledarsidan. Hallå.
Hallå. Jo, men det är absolut ett tecken i tiden. Det är typiska Trump-fasoner, verkligen. Att det finns mycket bevisning, som till exempel en påse med narkotika i hennes väska. Men ändå säger hon att hon absolut inte har gjort det och att hon aldrig ens rört vid narkotika innan. Vad jag tycker är märkvärdigt är ju dock att hon satt inne på polisstationen och fifflade i väskan. Vilket finns vittnen på, som Aftonbladet rapporterade om tidigare idag.
Vi kan lyssna på en liten snutt av Aftonbladets artikel som jag tyckte var väldigt kul.
I den omfattande utredningen mot riksdagskvinnan finns vittnesuppgifter att hon även brukat drogen inne på polisstationen. Jag ser hur hon stoppar ned handen i väskan, gräver runt lite i den och för sedan fingrarna upp mot sin näsa och rör vid sina näsborrar, uppger ett befäl på arresten.
Ja, Jonna, tankar om det?
Oj, oj, oj. Vad har hon satt sig i för knipa? Alltså det är ju, allting talar ju mot henne och liksom bevisen är ju övertydliga. De har ju tagit blodprov och från håret och allting som visar att hon inte bara hade kokain i blodet utan olika substanser. Så att det är inte så lätt att påstå att man har fått något i drinken eller vad man nu brukar hävda.
Det hon säger är ju att hon var på en livlig fest dagen innan. Men att hon inte använde någon narkotika, men att hon tror att folk på festen gjorde det. Och sen så säger hon också att faktumet att polisen uppfattade som att hon luktade alkohol är för att hon gör egen kombucha hemma, som ju är så här jäst te. Men vad säger ni? Tror ni att detta kommer färga av sig på Sverigedemokraterna trots att hon lämnade partiet, Samuel?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att eftersom att hon har lämnat partiet, så även om man frågar Jimmy Åkesson så kommer de säga att nej, men hon är inte i partiet, så att vi har ingenting med det här att göra, vi behöver inte ta ansvar. De brukar ju inte vilja ta ansvar.
Mm. Vad säger du, Jonna?
Men Sverigedemokraterna är ju det parti som sticker ut i riksdagen med flest personer som är både misstänkta och dömda för, eller har varit misstänkta och dömda för brott. Så de är ju verkligen som en grupp. Ja, gängkriminella kanske man kan säga. Nej, men alltså det är ett tydligt mönster i det partiet. Så att deras väljare verkar ju ha överseende med det mesta, även med brott kanske av den här karaktären. Men hon har ju också tvingats sluta, även om hon liksom tar strid för sin egen heder. Och hon har ju blivit också illa behandlad, som vi har tagit upp här i podden tidigare, i den här kvittningshistorien av Åkesson, som hävdade att hon hade blivit mutad och sådär. Så att de verkar inte tycka att hon är riktigt vattenvärdig i dagsläget. Men jag tycker också det, alltså hon är ju inte vem som helst, den här Katja Nyberg. Hon är ju polis i botten och hon har jobbat på haft höga poster och jobbat inom NOA.
Hon har suttit i säkerhetspolisens insynsråd. Då får man ju tillgång till ganska mycket uppgifter och så som man inte har annars. Visst. Även som riksdagsledamot.
Nej, men och det är något som man brukar diskutera i hela debatten kring gängkriminaliteten som mycket försörjs av att man säljer narkotika. Och då har ju till exempel vår ledarsida, men även många andra samhällsdebattörer, pratat om att det är själva att människor fortsätter att köpa narkotikan som göder gängen. Att det handlar inte bara om att polisen måste få mer resurser eller straffen måste bli hårdare och så vidare för att, som de säger, krossa gängen, utan det krävs ju också att människor tar större ansvar själva och slutar köpa drogerna. Men när man säger det så får man ju ofta höra att det där är liksom bara trams och liksom att det är liksom gängen som är de största bovarna, och det är de ju absolut, men det säger någonting om hur jäkla utbrett knarkanvändandet är när en sån som Katja Nyberg, som är polis, som har, liksom, som du berättade, höga positioner inom polisväsendet, att en sån är en uppenbar, ja, det är inte bara en drog hon har tagit, utan flera, som det mesta tyder på. Och hon är ju inte ensam om det, utan alldeles för många gör precis som hon, och det gör att gängen fortsätter att finnas och tjäna pengar.
Aftonbladet avslöjade ju för några år sedan med sina kokainservetter på flera partiers riksdagskansliers toaletter att det fanns spår av kokain. Knarkar politiker mer än vanliga människor? Vad tror ni?
Jag tror att de kanske knarkar ungefär som de flesta människor, och det är ju det som är problemet, att i Sverige så är det väldigt många som använder narkotika, och det ser man ju i när man gör tester på avloppsvatten och så. Men man hade ju önskat att våra politiker skulle föregå med ett bättre exempel och framförallt inte bruka narkotika i...
På jobbet.
Ja, på jobbet.
Jag tror att det är inte osannolikt om politiker knarkar mer än vanliga människor, för att de har...
Man har mer pengar.
Mer pengar, högre löner, framförallt i riksdagen.
Det var ju då, för att påminnas, var det 4 av 8 partiers toaletter som de hittade spår av kokain på. Det var Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så var det med det.
Och vi hade ju nyligen på Aftonbladet en granskning om Leos lekland, där de också hittade på...
Just det.
Nästan varje lekland spår av olika kokain, tramadol och vad det nu var.
Det var folk håller på.
Toaletterna. Ja, till och med när de är med sina barn på lekland. Alltså, det är otroligt mörkt.
Det får ju mig att undra liksom, hur utbrett är missbruk i Sverige? För att när man tänker någon som missbrukar narkotika, så är det ju inte en förälder som går till sitt barn och på lekland. Utan då tänker man ju kanske, ja, men någon yngre, någon som inte har det, någon festare, någon som kanske inte har det så gott ställt. Men det, om det dyker upp hos våra politiker på deras jobb och på ett lekland, då är ju frågan, hur mår svenskarna egentligen om de inte kan gå på lekland?
Hur många skulle visa sig ha knark i håret om man testade folk på stan?
Precis.
Skulle man vilja veta. Idag är det finskhetens dag, eller snällmansdagen som den egentligen heter, efter Johan Wilhelm Snellman, som hade sin födelsedag idag då. Han är en finländsk filosof, författare och journalist som ägnade sitt liv åt att stärka det finska språkets ställning i samhället. En stor högtidsdag, Samuel?
Nej, jag tror inte det. Jag är ändå halvfinsk, och det här är första gången jag hört talas om det. När jag först hörde Snellman så tänkte jag att det var någon motsvarighet till Bellman. Bellmans goda brorsa eller någonting. Men däremot så är ju Finland väldigt mycket i ropet just nu, inte minst på grund av Eurovision som är denna veckan. Där verkligen de faktiskt är tippade att vinna.
Verkligen. Finland har en stark vecka, Jonna.
Ja, absolut. Nu är inte jag så kunnig inom just Eurovision, men årslager. Men jag vet ju att Linda Lampenius spelar fiol där och att den är jättehypad.
Ja, den var faktiskt svinbra. Alltså, jag kollade på den några gånger innan detta på videon. Det är ju Linda Lampenius och Pete Parkonen som är favorittippade. Hon spelar violin och han sjunger lite förföriskt inifrån en brinnande bur. Och låten heter motsvarande Eldkastare, fast på finska.
Hon spelar ju live också, det är första gången på evigheter tydligen. Allting är annars förinspelat.
Ja, det gjorde tydligen inte ens Alexander Rybak som ändå vann med sitt fiolspel.
Det är ju väldigt vanligt att, eller det är ju liksom, det är ju ett undantag att hon får spela. Det blir ganska pinsamt om man tittar på Eurovision och ser när de ska spela sina live-instrument. Mm. Och så står de där och drämmer på, men så vet man att de bara fejkar alltihopa. Mm. Så att det gör ju att man tar sig ur det lite. Men för de som inte har sett Finlands bidrag än så kan ju jag säga i alla fall att om man vill föreställa sig det så är ju då sångaren typ Finlands motsvarighet i Gräsula och violinisten är ju då, ser ut ungefär som supersnälla Silversara med en hel silverdräkt på sig. Och de är då tippade att vinna. Och jag vet inte, vad tror ni?
De var ju svinbra. Jag tror absolut de kommer vinna.
Ja, alltså, ja, jag har inga, jag vet inte, jag tycker ju Felicia, alltså hon, fröken Snusk, var helt okej.
Ja.
Men jag tänker om man ska ha någon liten politisk take på det här med Finland, så alltså Alexander Stubb, Finlands president, han är ju, ja, man har ju verkligen vuxit i status i det senaste året när han har suttit, alltså. Jag läste någonstans att han numera är liksom Europas sista hopp om att kunna kommunicera med Donald Trump. För att flera av de här politikerna som tidigare har kallats liksom lite fånigt för Trumpviskare och sådär, som har stått på god fot med den amerikanska presidenten, typ Giorgia Meloni i Italien eller Keir Starmer i Storbritannien. Även Macron försökte ju ett tag i Frankrike och Tysklands Merz. Alla de har ju haft fått fnurror på tråden med Trump på sistone. Och Trump har ju liksom i princip tagit sin hand ifrån nu senast Meloni och hur han liksom förelämpade Starmer. Så då är det bara Alexander Stubb kvar. Så att han har ju verkligen satt Finland lite på den globala kartan i den här svåra tiden. Så att det kanske är Finlands vår i år.
Det var ju Europadagen i lördags också. Och då, det är inte en helt otänkbar idé att han skulle kunna bli nästa ordförande för EU-kommissionen till exempel. Spekuleras det lite kring. Vad skulle du säga, Samuel?
Nej, men det är ju också så att det är 9:e året i rad som de liksom har blivit utsedda till världens lyckligaste land av den här rapporten World Happiness Report som är då FN-sponsrad. Och det visar ju på att någonting gör dem ju rätt eftersom att det är finskarna som svarar att de ändå känner hög tillfredsställelse.
Men det känns som att finska personer också har lite lägre förväntningar.
Det brukar ju nämnas i alla fall i de här rapporterna att de har inte lika höga förväntningar på livet som ja, bland annat svenskar och norrmän och liksom sånt.
Historiska skäl.
Men det tycker jag är, det är en fin inställning till livet. Att hellre bli positivt överraskad än att tro att allting är en härlig nedförsbacke.
Men de brukar ju också vinna i någon citationstecken den här undersökningen om vilka som dricker mest kaffe i världen. Men det är ju bara, det är ju skitsnack. Deras kaffe är ju så svagt så att det kan ju liksom inte räknas, alltså en kopp kaffe i Finland är ju som två koppar kaffe i Sverige.
Oj, du har närstuderat detta.
Ja, till och med i Tornedalen så drack jag en kopp kaffe på svenska sidan, körde vi över till Finland och drack kaffe där. Usch,
det är inte gott undra alls. På att amerikaner och finländare känner då någon slags förbrödring. De har ju också det gemensamt.
Läskigt kaffe där också. Mm.
Det kanske är därför Finland brukar komma så högt i många olika rankningar, att de helt enkelt fuskar. De har sänkt förväntningarna på allting.
Exakt, det är det jag menar.
Och därför är de i topp. Ja. De förväntas inte mycket av livet eller av sitt kaffe, och därför är de så ordentligt duktiga på båda.
Men Eurovision kan man inte snacka bort. Där är de duktiga på riktigt.
Oh ja.
Vi minns Lordi.
Ja, vi minns Kerje.
Med fasa.
Med fasa, nej.
Med glädje.
Det är nog enda monsterna som barn inte blev rädda för. Och det, jag var barn 2006, och jag kan säga att då, det var mina hjältar. Mm. Mina finska hjältar.
Legender. Vi hejar på Finland i Eurovision ändå, kan man säga.
Ja. Ja, och annars, om de inte vinner, så är ju Danmark topp tre. De är på tredje plats nu i bettinglistor.
Mm. Så de kan ju behöva lite medgång. Där verkar det ju ha kört fast totalt i regeringsförhandlingarna. Så att de kan behöva någonting att glädja sig över.
Ja, det är bra. Vi håller tummarna för att något grannland vinner. Moderaterna fortsätter kämpa för att vinna kvinnors röster. Det var ju Isabella Löwengrip som kanske liksom väckte den här diskussionen till liv i en intervju med Dagens Nyheter härom veckan, där hon skapade lite kontrovers genom att säga att man måste bara förklara för kvinnor hur en regeringsbildning går till. Problemet är att de inte förstår det, och därför inte förstår att man måste samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon fick ju rätt mycket skit för det här. Moderater tog liksom avstånd från henne och sa ungefär att hon inte är liksom en vald representant, utan hon är bara valarbetare och engagerad medlem, så att säga, och råkar vara känd. Men de senaste dagarna, bara i fredags och i lördag, så har ju olika ministrar börjat anamma lite samma taktik. Vi kan höra vad det var Maria Malmer Stenegard sa.
Ibland stannar man vid budskapet att nu låser vi in brottslingarna. Vi måste bli bättre på att förklara varför. Att brottslingarna sitter inne för att vi ska känna oss trygga.
Det här var alltså inte hennes röst, utan det här var en TT-intervju som vi har gjort om till en röst.
Lite amerikansk accent.
Ja, precis. Lite brytning. Ja, men hon är ju utrikesminister, så det blev liksom lite utlands-vibe på den. Vad tycker ni? Är det lika illa som Isabella Löwengrip, eller ligger det något i det hon säger?
Jag tycker absolut att det är lika illa. Vad som förvånar mig är ju att man faktiskt gör så här nära in på valet, att man klankar ner på väljargruppen man verkligen försöker locka till sig och inte verkar förstå det själva heller. Mm. Jag tänker mer att kvinnor förstår mycket väl vad det betyder att man ska låsa in brottslingar, men samtidigt så är det många kvinnor som till exempel är föräldrar och inte vill se brottslingar inlåsta när brottslingarna är deras egna barn som har blivit utsatta.
Jonna, tror du att det är en fungerande strategi? Kan det finnas något i den liksom?
Jag har svårt att tänka med det, men det kommer ju ändå från rätt tunga personer som, alltså Isabella Löwengrip har ju en känsla för vad som funkar i samtiden, och det är inte så att varken Maria Malmö Stenegard eller Parisa Liljestrand, alltså kulturministern som också sa något liknande, att de är några dumbommar, men jag tror ändå att det är helt fel taktik. Ingen vill få höra att man inte förstår bra eller liksom inte begriper komplexa frågor och sådär. Alltså det är inte bra som politiker att klappa folk på huvudet eller mästra andra. För att folk tycker att de gör det som det är liksom, och det här är ju verkligen ett problem som Moderaterna, men även Sverigedemokraterna framförallt, har dragits med länge. Att de inte lockar kvinnliga väljare. Och det är ju för att många kvinnor jobbar inom välfärden, vård, skola, omsorg. De har barn där annars, eller kanske föräldrar på äldreboenden. Alltså de vet hur det är, de möter personalen, de vill inte att de ska få sämre villkor eller lägre löner. Eller liksom de vill att, det där ska funka och det ska vara bra och folk ska må bra som både är där och jobbar där. Så jag tror att det är klart att det är många män som också som möter det här, men det finns lite olika prioriteringar tydligen då mellan könen. Och jag tror att moderater och sverigedemokrater borde snarare prata om mer om välfärdsfrågor än att säga att kvinnor är dumma i huvudet om de vill locka fler väljare.
Vi kan lyssna på det som Parisa Liljestrand sa också. Här är hennes egen röst. Klippet kommer från Aftonbladet TV.
Om jag bara går till mig själv så vill jag gärna veta hur vi tänker. Varför gör vi saker? Hur kommer det sig att vi genomdriver de reformerna vi gör? Och vad är bakgrunden till det vi tror på? Människans frihet, kraften i varje individ, tron på att varje människa kan blomstra om den får rätt förutsättningar. Och jag tror att det är det vi också behöver bli bättre på att förklara för att kvinnor också i högre utsträckning ska förstå vår politik.
Det är ju lite sexistiskt eftersom att de bara riktar sig mot kvinnor och säger att de måste förstå vår politik. Men det är ju också någonting som politiker alltid säger efter val när de har förlorat. Så säger de att så här, vi var inte tillräckligt tydliga i att förklara oss, vi fick inte ut våra budskap. Det är liksom aldrig politiken som det är fel på, det är aldrig innehållet det är fel på, utan det är bara att väljarna har inte begripit vad det är för politik och varför den är så otroligt bra. Så att för mig så känns det lite positivt att de håller på så här och pratar redan nu bara om, alltså inte politikens innehåll utan bara om kommunikationen, för att det ger loser-vibbar i alla fall i min värld. Alltså att då känns det som att de är liksom redan i det här stadiet efter valet när man har förlorat och när man ska förklara varför folk inte röstar
100% på en. Så, alltså absolut loservarning. Och det märker man ju på dem hela tiden att de är, alltså från tider, alltså företrädarna, ministrarna, att de förstår verkligen inte hur de kan vara så illa omtyckta, att de inte kan ha lett i en enda mätning under liksom snart 4 års tid. Det måste vara något fel på väljarna, kommunikationen, liksom inte att det är någonting i politiken. Och det får ju de som vill ha ett regeringsskifte vara hyfsat glada för.
Verkligen.
Jag tänker att om det är liksom inte väljarna det är fel på, utan de måste ju börja förstå hur läget faktiskt ser ut för svenskarna. Det är väldigt tufft att vara svensk just nu. Allting är dyrt och det är på nyheterna hemma så ser man bara massa hemskheter som händer både i Sverige och utomlands. Så att de borde fokusera mer på väljarna, kan man ju tänka, och försöka sätta sig ner och förstå hur det ser ut för svenskar som inte fått skattesänkningar på 6 000 kronor varje månad.
Och det är klart att det är ideologiskt att tro på det här individens frihet, och det är man ju för. Det är klart att människor ska ha rätt att välja och liksom ha stor frihet, och det här kanske, det blir lätt när vi pratar om kvinnliga och manliga väljare att man blir lite generaliserande kvinnor och män så, men det här gamla uttrycket it takes a village, alltså den uppfattningen att man löser inte allting själv, alltså särskilt som till exempel förälder med barnen, och det krävs ett samhälle som fungerar. Så att jag vet inte riktigt, just det här med individens frihet, argumentet är liksom, det räcker inte riktigt om du ska tilltala, tror jag, den grupp väljare som de inte har idag.
Men jag tror ändå att, alltså Isabella Löwengrip, som du säger, hon är ju duktig liksom. Jag tror att hon skulle nog kunna vinna över lite väljare till Moderaterna. Men problemet är ju om de försöker putta bort henne hela tiden, så kommer ju inte hon hjälpa dem. Eller kommer hon ju inte kunna hjälpa dem i valrörelsen. Men det känns som att...
Jag tror att alltså, det lät ju på henne när hon talade i bland annat politikbyrån att hon tar på sig rätt så mycket... alltså att det var hennes förtjänst att man vann senast, för att hon gick ju då ut bara några dagar före valet, om jag inte minns fel, på sin blogg och berättade att hon stöttade Moderaterna. Det var ju ingen hemlighet. Hon hade tidigare valt att rösta på Centerpartiet för invandringspolitiken, men nu gick hon ju tillbaka då. Och så vann ju Tidöpartierna med 40 000 väljare. Alltså det var en så liten marginal. Och att hon gärna ser det som någon slags Isabella Löwengrip-effekt. Och det är den effekten hon hoppas på nu också, och givetvis även högerpartierna. Men så jag tror att de är ganska tacksamma ändå för att ha den valarbetaren. Även om de försöker liksom kanske gjuta lite olja på vågorna att kvinnor är inte så dumma i huvudet ändå.
Ja, precis. Att gränsen kanske gick vid att gå ut och säga att kvinnor är emotionella och röstar väldigt emotionellt. Medan män röstar mer logiskt då. Mm. Där gick liksom gränsen för lite moderater också. Tack så mycket Samuel som gjorde sitt första framträdande i Röda tråden.
Ja, tack själva.
Och tack Jonna.
Tack.
Jag heter Susanna Kirkegård och vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.